Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren. Och nu sitter jag hemma hos Gunilla Iversen i en av hennes många ateljéer skulle jag vilja säga. Det är vissa rum är ateljé och andra är utställning. För det är tavlor överallt och det är så kul. Nu ska jag ge lite bakgrund så att ni kan hänga med i svängarna. Hon är professor i latin och konstnär. Vilken kombo! Hur funkar det? Inte så bra, säger hon själv. Hon var tvungen att avsätta några månader varje år för måleriet. Så somrarna har hon ända sedan 80-talet tillbringat på den grekiska ön Ithaka tillsammans med sin make författaren Bengt Erik Hedin och då ägnat sig helt åt måleriet och övriga tider till latinet. Bengt Erik avled 2019. Numera så är hon professor emerita, vilket betyder att hon inte längre är verksam i den professionen. Men vem är Gunilla Iversen? Ja, Fårdalabo kan jag börja med att säga. Fårdalabo sen
1966.
Det är 55 år. Då kan man säga att du är en av våra äldsta Tyresöbor.
Ja, jag har bott i det här huset på Slottvägen hela tiden. Så jag var väldigt ung när jag flyttade hit.
Ja, det kan man räkna ut faktiskt.
Och sen har jag blivit kvar. Men jag tänkte ibland att jag är för orolig själv för att flytta. Jag behöver en fast punkt.
Det behöver ju det här utrymmet skulle jag vilja säga
och nu,
också.
När det är så olyckligt att jag faktiskt är ensam. Och min make Bengt Erik Hedin gick ju bort för 2 år sedan drygt. Jag kan inte flytta. Jag får inte rum.
Han lever ju kvar här. Man ser bilder på honom överallt. Ja. Till och med i hans favoritstol.
Ja, jo. Han är överallt. Och en av de sista, eller senaste målningarna nu, det var ett porträtt av Bengt där han sitter och läser i en studio i Paris på Rue de l'Arbresec som går korsar Rivoli ligger
i
första.
Mitt i city kan man säga.
Ja, samma arrondissement som Louvren.
Ja.
Det är en gata som korsar, eller den går upp till, det blir liksom en T-korsning uppe vid Rue Saint-Honoré.
Alla lyssnare hänger med. Ja, plocka fram kartan. Nära Louvren var det.
Ja, och det är ett hus från 1600-talet. Och vi bodde högst upp och det var en väldigt skruvad, smal trappa. Och att vi kom dit berodde på att jag skulle gästföreläsa i Paris och den som bjöd in mig kunde inte betala. Men frågade om det var möjligt att erbjuda oss en studio där vi kunde få bo.
Det var ingen dålig betalning.
Jag tror vi betalade 100 kronor natten i alla år. Eller man la till, jag har köpt till. Bengt har köpt musikanläggning, jag har köpt teserviser och allt möjligt.
Som ni lämnade där.
Som vi lämnar och man tvättar fönstren och man gör i ordning och man fixar.
Ja.
Det var underbart att ha det där.
Och bilden är så fin. Man ser ju precis hur han håller handen och hela kroppshållningen. Ja, men du kan ju det där.
Ja, han sitter, han har sin kaffekopp bredvid sig och fönstret är öppet. Och jag börjar måla den där för att jag har tittat på en serie på Netflix. Jo, men jag kunde se på Netflix en serie som heter Ring min agent. 10%. Som handlar om en fransk agent. En byrå som tar hand om skådespelare. Och den ligger på Saint-Honoré, precis nedanför oss. Så jag tittade på de där avsnitten. Och nu när man var så instängd och inte kommit ner till Paris. så har man kunnat följa på kartan. Och alla medarbetarna bor på olika ställen, så jag tittar på kartan. Men hur åker den för att komma ner till jobbet? Och hur kommer den? Och var är de nu? Så att, och jag kunde stanna filmen liksom bara för att gå fram och läsa på gatuskyltarna så jag kan följa med exakt
ja.
Var de är.
Ja, vad roligt. Ja. Och det där fantastiska smidesjärnet på räcket.
Räcket är ett typiskt fönsterräcke i Paris. I ett hus ifrån den tiden. Så. Mm.
Och där höll ni till i många år?
Ja, alltså varje gång jag skulle ner och läsa handskrifter eller föreläsa eller gå på konstskolan La Grande-Chaumière i Montparnasse. Åka ner och se utställningar, åka ner och sitta på café, träffa vänner.
Vad härligt det låter.
Ja, det låter som en dröm och jag måste säga att det har varit att förverkliga en dröm. Jag tror jag var 16 år när jag kom till Paris första gången. Nej, jag var nog 17. Jag var 16 när jag kom till Cap d'Ail i Sydfrankrike på Rivieran.
Och 17 när du kom till Paris.
Ja.
Och sen var du såld.
Ja, och alltså den där sommaren på Rivieran. Att komma ner och se Cézannes, hans jorden, röda jorden och så Medelhavet.
Att det stämde.
Ja, att, sen har jag aldrig velat åka därifrån. Och det kunde jag inte första gången jag var där heller. Utan min kamrat, som var en skolkamrat, hon fick åka hem och tala om för mina föräldrar att jag tyvärr inte kunde åka hem. Så jag gick runt där och målade och tecknade. Ja, det var helt fantastiskt.
Det var så mycket störande ljud där vi satt. Så att vi gick in i huset. Nu har vi gått in och är en trappa ner och Gunilla pekar på.
Ja, nej men vi tittade på några gamla kakelugnsluckor som jag hade ute i trädgården. Det är de här.
Det är luckorna till en liten kakelugn som du hade i din bostad.
Nej,
i din ateljé kanske.
I min ateljé på Fjällgatan. Och på övervåningen, det var väldigt lågt i tak och det kan man ju verkligen se här. Och här bakom hittade jag en bunt med gamla kärleksbrev.
Vad gjorde du med dem? Skrev en bok?
Nej, jag kommer inte. Jag
skickade, allt, skickade jag, vidare?
Men jag spårar ju allt så att jag någonstans har jag det.
Ja.
Det här är utsikten där uppifrån. Där går Djurgårdsfärjan.
Har du räknat hur många tavlor du har på dina väggar? Det är många.
Nej.
Och alla har du målat?
Nej.
Det har du
det
inte.
Det har jag inte.
Nej.
Där är ett porträtt av Bengt som en väldigt god vän som är konstnär i Danmark.
Jaha.
Det är gjort
en kolteckning där han sitter vid ett bord.
Han och sitter och lägger pussel.
Åh, jag trodde han bläddrar i en bok. Han lägger
och den,
pussel.
Upp där är det flera målningar, små målningar som min lärare i måleri, Gunnel Boy Tiriolo, har gjort.
Men den har inte du gjort.
Den gjorde min pappa när han var 16.
Det är en bild av en gammal söderkåk.
Den gjorde han 1919. Då var han 16 år.
Vilken gata är det?
Jag tror att det är Renskärnäsgatan. Men det kan vara någon annan gata.
Ja, man känner inte precis igen sig kan jag säga. Bland de där gamla husen och gamla gatlyktorna.
Min syster har en som han har gjort också. Han gick också på gamla konstfack. Alltså då hette det ju Tekniska skolan.
Ja, just det. Det gjorde det.
Och här gjorde jag när jag var 16 år. Och det var när jag var i Sydfrankrike första gången.
Kan du berätta vad den föreställer för våra lyssnare?
Det är en liten by som heter Saint-Paul-de-Vence. Som ligger lite, man åker buss från Nice upp i bergen. Och nu finns inte så långt därifrån Fondation Mecht som har, ja, lite grann så där som Louisiana. Alltså en park med konstsamling och skulptursamling.
Det ser ut som husen står på varandra, ja, nästan.
Alltså, här hade man i, jag skulle inte lyfta pennan.
Ja, du har gjort allt med ett enda drag.
Ja, allt i ett enda drag. Lite sådär, Ernst Josefsson och jag, vi gjorde sådär. Ja,
när du säger det så kan man faktiskt se att det är otroligt. Är det en akvarell?
Ja, och ja. Här är Esla Å. Och där ute går Kopfera ut.
Jaha. Ska vi ta och sätta oss i en av dina... ateljéer. Nej, vad säger man? Jo, verkstaden. Det var utställningslokalen och här kom vi nu in. Här ser man den här bilden med Bengt Erik som är så fin. Och gula irisar eller något i vasen.
Ja, eller tulpaner som börjar
skrumpna.
Ja.
Nu har ni hört en del utav Gunilla Iversen. Och det finns tidigare några program som vi har gjort tillsammans på Tyresradion. Bland annat om en utställning på Tyresö slott. Om man googlar på Gunilla Iversen, då får man se en som pratar om sitt och visar sitt måleri och en som är professor i latin. Är det möjligen två personer? Nej, det är våran Gunilla Iversen i Iversen i Fårdala. Och idag blir det mest tal om måleriet, tror jag.
Ja, idag är det faktiskt så att jag låter mig bara få måla.
Ja, oh, vad härligt. Och, vi tar latinet i ett annat program.
Ja, ja
det har vi planerat sedan länge. Du har blivit inbjuden till något som heter Florensbiennalen.
Ja.
Vad är det?
Ja, det undrade jag med.
Någonting vartannat år låter det som.
Ja, det är det. Det är en konstbiennal som äger rum vartannat år, och jag fick för många månader sedan, det kanske är det är säkert ett halvår sedan, en inbjudan, och då hade de sett mina målningar på konst.se där jag har en hemsida, lägger ut bilder så där.
Och där finns det många bilder av dig.
Ja, och då hade de hittat mig där. Och jag blev ju så fruktansvärt smickrad så att jag tackar jag direkt. Också därför att jag har ett sånt enormt uppdämt behov av att få gå upp i format och göra mera oljemålningar.
Gör du nya målningar till den utställningen eller tar du något som du har?
Nej. Nej, men det blev inspirerande att, nej men den här ska inte vara med på utställningen, det med titta. Jag tänkte att jag nog faktiskt ville måla eller visa bilder ifrån ljus och skugga vid olivträd.
Olivträd känner jag igen. Ja, finns det på ganska många målningar.
Det, ja, inte just här inne men på andra. Jag hade en period jag målade väldigt många bilder från en vandring till Santiago de Compostela. Och det är en ganska stor serie målningar. Men sen ett litet tag senare så kom det ett nytt meddelande från Florens att nu har de bestämt vad temat för årets biennal ska vara.
Jag hade tema.
Ja, det hade jag ju inte heller klart för mig från början. Och temat är det evigt kvinnliga. Ja, eternal femininity eller någonting sånt. Och då tänkte jag, då blir det många kvinnofigurer, men det intresserar mig inte just nu. Utan då tolkar jag det här på mitt eget sätt.
Som alla konstnärer gör, ja, tror jag.
Och så skrev jag så småningom en text till det här. Därför att, vad är det som kan vara en bild av det evigt kvinnliga? Ja, det kan vara ett olivträd faktiskt. Som står där och har kvinnliga egenskaper eller... Jag kan läsa på engelska. Det är den text som jag sen ungefär skickade ner. Oh eternal. Jag läser på engelska.
Mm.
Och latin. Oh eternal olive tree. Oliva europea. Firmly rooted. She stays there for centuries. Wind and sun percolate her graceful crown. Her silvery leaves protects us from rain and sun. She feeds us with her olives and her olive oil. Her leaves and branches feed goats and sheep. A little olive branch is the eternal sign of peace. Blessed is anyone who rests in her gentle shadow. To me, she is the image of the eternal feminine. Alltså, och eviga olivträd. Oliva och europea. Och det är lite roligt att oliva, namnet för olivträd, är just formen genus femininum.
Jaha.
Och efter det är det faktiskt så... Jag började forska på det här.
För ja, att namnet Olivia tänker jag på också.
Ja, ja, men Oliva är alltså ett urgammalt namn för detta träd. Och efter det så är träd i princip femininum. De kan ha en maskulin form, de kan heta pronos, de kan heta allt möjligt annat och sluta på us. Men om man sätter ett adjektiv till så står det adjektivet böjt i femininum efter oliva.
Jaha.
Så det avspeglar lite den betydelse som man har givit åt detta träd, denna varelse i naturen. Firmly rooted, alltså hon är fast rotad, står hon där i sekler. Vind och sol går igenom hennes graciösa krona. Den är ju, de här silverbladen är ju så små och böjer sig efter solen och efter vädret. Hon föder oss med sina oliver och sin olivolja. Hennes löv och hennes grenar föder getter och får. De klättrar ju i träden och äter. En liten olivgren är ju ett evigt tecken för fred.
Du, när gubben Noak klever arken, eller innan, då kom det en fågel och flög. Men visst var det en olivkvist den hade i näbben?
Ja, absolut. Mm,
ursäkta att jag avbröt, men...
Jag kom hade den det. I huvudet också, men det blev lite långt och detaljerat. Så att det, och sen slutade det med att lycklig den som får vila i hennes milda skugga. För mig är hon en bild av det evigt kvinnliga.
Ja, så vackert. Jag tänkte,
där får de för sin titel.
Du är ju poet också, Gunilla.
Nej, men,
och här kom ju ditt grekiska intresse fram. Du har ju tillbringat många somrar i Grekland.
Ja, på en ö som heter Ithaka. Och där Odysseus bodde. Och där faktiskt Odysseus pappa, Laertes, hade en olivlund. Där det fortfarande går getter. Och där getterna en gång har ätit upp mitt ritblock faktiskt.
Ja, men hade du ritat i det?
Ja.
Jaha.
Men de äter allt.
Det är som schäferhunden, äter allt, tycker mycket om barn. Lite makabert, ursäkta. Det var en annons.
Ja.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och här är jag hemma hos Gunilla Iversen och pratar om Paris, Rivieran, Grekland, målningar och allt mellan himmel och jord. Just nu talar vi om olivträd.
Men ska du börja rita eller måla ett olivträd nu?
Nej, jag har gjort det. Det här satte igång mig. Så de senaste månaderna har jag arbetat fram en serie på fem målningar som är 80x80. Och sen är det några som är lite mindre. Och sen är det ett som är 81x110, tror jag att det var. Jag ska med mig ett som är 80x80. Som bara är...
Du har fått ett utrymme att disponera.
Ja, ja, ja. Och jag har skickat ner, vi håller på att ha en dialog om hur de ska placeras och hur det ska dimensioneras på mitt utrymme. Och sen har jag två mindre målningar, en över och en under. En som lyfter det hela, jag kan visa det sen.
Ja, är det olivträd i alla tre?
Ja.
Såklart.
Jo, ja, men det är mitt... Det får vara mitt tema där.
Ja, du har ju ett annat olivträd på väggarna här också.
Ja, inte just i det här rummet.
Det är ditt favoritträd, förstår jag.
Ja, jag tycker väldigt mycket om olivträd. Ja. Olivträd, ekar och tallar.
Inget blommigt direkt.
Ett blommande äppelträd är ju alltid... Ja. Men alltså, just olivträdet som... Människor kommer och går och olivträdet står där. Det klarar allt.
De eller, blir väldigt gamla.
Och ja, 1000 år. Någon bild på ett olivträd som är 2000. Det är ju fantastiskt. Och det kan vara eld som förtär en del av trädet och sen kommer det nya kvistar i en annan enda av trädet. På något sätt hittar de ett sätt att överleva.
Kommer det små barn runt också?
Ja, det gör det. Men de är oftast inte sådana att de bär oliver. Utan man ympar nog. Så att när ett barn döps i Grekland så är det ju väldigt vanligt att man ger ett litet olivträd. Och sen just efter 30 år så kan det ge frukt så att man har något att leva på.
Min svåger Dino som har bott är från Grekland och har bott i Sverige sedan 64. Ja. Men han har ett olivträd som är hans i Grekland.
Ja. Och jag har en kompis som har 160 olivträd.
Oj.
Och jag har en annan god vän, en bysantinist, en kollega som jag mött genom min forskning och som blivit en väldigt nära vän där. De har också en hel olivlund.
De blir inte så höga olivträden, eller hur?
Nej, alltså man måste ju kunna skörda dem.
Ja, jag tänkte just be dig berätta. Hur gör man när man skördar oliver?
Ja, men alltså för det första så måste de ju beskäras hela tiden så att det blir en vacker möjlig form och som släpper ner ljus och ger plats för frukterna. Och sen så på marken under olivträdet lägger man ut dukar eller pressändningar och lakan och så faller allting.
Man skakar där. Väl trädet också för att få dem att ramla ner.
Och klättra runt och plocka ner.
Och sen är det bara att knyta ihop säcken.
Ja.
Hur går det att kombinera din konst med latinska arbeten som du har gjort? Det är ganska många har jag sett på nätet.
Det går inte bra.
Det går inte bra.
Nej.
Men nu är det målartider.
Ja, nej men alltså, jag tror att det är därför det kommer att bli så att vi både har liksom haft perioder där vi har varit på Ithaka i 30-40 år. Men därför att mitt arbete på universitetet och min forskning ute i världen är så, den har varit så totalt absorberande så att jag måste gå in helt och hållet för det jag gör där. Och det gjorde att då fick jag spara en tid varje år. Och likadant för Bengt under en tid var det ju så att han var ute väldigt mycket och reste runt och läste dikter för unga människor och äldre som inte hade ett eget språk.
Vilket språk använde han då?
Han använde det mest exakta av alla, det poetiska svenska språket.
Ja.
Och han skrev ju då dikter om mig och dig, till exempel. Dikter tillsammans, som var dikter som gavs ut i många upplagor. Och folk som inte kunde läsa kunde de utan till.
På svenska.
I senaste numret utav samfundet Nios årsbok så har John Sellmark skrivit en essä, en lång essä om Bengt Eriks dikter och om hur den här strävan att skriva väldigt enkelt om svåra saker i ett människoliv, hur det påverkades av hans läsning för utvecklingsstörda och andra. Och hur han var ju en väldigt highbrow poet i Lund från början.
Vad betyder det?
Alltså de här väldigt intellektuell.
Näsan uppåt.
Ja, intellektuell. Och så att de dikterna och de insikter som han kom till under det arbetet ändrade faktiskt också hans vanliga diktning. Och det handlar den här essén i De Nios tidskrift om.
Var det någon ljud med till böckerna? En CD?
Nej.
Så nej. Man kunde höra hans röst?
Nej. Han läste själv hela tiden.
Mm. Men jag tänkte om man köpte boken så fick man hans röst också, men så var det inte.
Nej, det var det inte. Det finns ju filmer där han läser och där man ser honom tillsammans med barn och andra som upplever honom. Ja, men i alla fall så betyder det att Bengt var väldigt engagerad och sen var han ju dessutom vice ordförande i Sveriges författarförbund och i deras internationella arbete. Så att han var väldigt inbokad och jag hade min forskning. Så det gjorde att när vi då åkte härifrån och var i Grekland, då hyrde vi ju alltid, har alltid hyrt där vi bor, även om det är samma ställe. Och då hände det absolut ingenting annat än att Bengt skriver, jag målar. Och så sover vi och så äter vi och sen är det inget mer.
Ja, simmar lite kanske.
Ja, simmar lite. Ja.
Hur känns det nu då att få åka på en sån utställning, eller vad kallar man det? Evenemang.
Alltså just i år, efter denna långa, långa period av isolering, känns det ju farligt.
Som en ko på kosläpp.
Ja, nej, men också, ja, det är lite spännande. Så att min äldste son Magnus, han har gjort så att han kan åka med mig ner och hjälpa till att bära målningarna och vara ett stöd på vägen ner. Och sen har jag hyrt en stor lägenhet mitt i Gamla stan i Florens.
Ja.
Så sen kommer alla droppande.
Hela barnaskaran.
Alla barn och barnbarn.
Mm, och de är ganska många.
Ja.
Du har ju tre söner.
Jag har tre söner och sen har jag sex barnbarn. Så att alla de kommer ju att komma ner.
Och så fruar.
Ja, så vi blir väl 12.
Dussinet fullt.
Ja.
Ja. Det är det någon jätteballons då när det är vernissage?
Det är vernissage den 23 oktober.
Oktober. Ja.
Och de håller på och planerar. Men jag vet inte riktigt hur det hela kommer att gå till. Det får man väl se. De verkar väldigt upptagna faktiskt.
Ja, jag tror jag säger
det. Och sen är det avslutning den 31 oktober.
En vecka kommer utställningen att pågå.
Ja, och sen, och då är det program under tiden, där kommer det vara. Och sen kommer sista dagen, så kommer det att delas ut lite olika. Jag vet att Abramovic, som var här och var på Moderna Museet, hon fick pris förra året. Eller förra gången det var.
Det är en liten tävling över det hela också.
Ja, de har ju olika, de har jury som bedömer...
Kanske olika områden.
Ja, det är det ju, och det är ju skulptur och det är... Jag kan berätta när jag varit där.
Ja.
Jag vet inte.
Det kan vi göra ett program om.
Hur det kommer att
gå. Tror till, att men... det blir mycket målningar med krinoliner och sånt när det ska handla om det kvinnliga?
Nej, jag tror att det kommer att vara ganska tuffa moderna bilder.
Spännande. Har du någon aning om hur många konstnärer som ställer ut?
Ja, jag gick ju in då när jag fick den där inbjudan för att se hur många var det förra gången. Och det var ju många tusen.
Oj, hjälp.
Ja, så att det är... Och sen tänker jag att nej, men nu är det corona. Det kan inte vara på samma sätt.
Ja, det vet man inte.
Det vet man inte, nej.
Vad är det? Är det något särskilt hus?
Ja.
Där man har utställning, ja, stora utställningar.
Ja, och det är en enorm gammal borg som heter Fortezza di Basso. Som
betyder?
Ja, jag tror att var namnet, och Fortezza betyder ju liksom fästning.
Jaha.
Men det är alltså en gammal fästning som är omgjord till jättelik utställningslokal. Och den ligger i en park nära centrum i Florens.
Är det ett privathus?
Ja.
Ja.
Så.
Vad säger barnbarnen?
Några läser ju på universitetet och läser, alltså det har ju varit igen genom corona, distansstudier och sådär. Och nu går de och hoppas att det kommer att vara det i oktober också, för då har de kommit på att då kan ju de vara där bara man har sin dator. Och det är ju liksom, det var det första när man hyr, det måste finnas wifi, det måste vara så att de kan vara där. Och...
Men det var ju rätt tänkt.
Ja,
man kan ju inte hänga på utställningen hela dagen, alla dagar.
Nej, 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 nej.
Det finns mycket annat att se där också.
Ja. Vi hade för ett par, nej, det var flera år sedan. 5 år sedan hyrde jag ett stort hus i Toscana. För då skulle jag fylla 75. Så då var vi där allihop. Och då hade jag bara önskat, vi ska inte titta på något, vi ska inte göra något, vi ska bara hänga. Och det här var på en vingård och det var ju, vi gjorde väldigt lite utflykter. Vi läste Roy Jacobsens böcker, vi hade en swimmingpool. De lagade enorma måltider. Och sen åkte vi till Volterra en gång på utflykt. Och sen några gjorde en utflykt till Florens faktiskt. Så där över dagen. Ja.
Rekade lite.
Ja, då hade de ju ingen aning om att de skulle kunna komma tillbaka dit.
Nej. Nu.
Och jag har inte varit i Florens sen jag har haft med min forskning. En konferens i Florens, och jag hade då vi hade en kontakt på, ja, där de ger ut medeltida böcker som vi samarbetade väldigt mycket med. Så där hade vi en konferens i en serie som gjorde European Science Foundation, där vi samlade forskare från hela världen faktiskt. Då var vi i Florens, och sen var jag i Florens en gång senare med min mamma. Då hade jag varit på en annan konferens i Perugia. Och när den var slut, Bengt åkte hem och mor kom ner. Och sen åkte hon och jag till Florens och bodde på Pensione Annalena. Men i vilket fall som helst, så det här med mitt måleri och det jag beskrev, för de ville ha, det blir en bok som de ger ut i Florens kring utställningen och konstnärerna där. Och så vill de veta vad jag bryr mig om i mitt måleri. Jag tror egentligen att det som intresserar mig väldigt mycket, det är spelet mellan ljus och skugga, ljus och mörker, i livet och i naturen, i människors liv och i naturens liv. Det ena är helt beroende av det andra. Det ena, mörkret ger ljuset skärpa, ljuset får en att se mörkret. Den här växlingen mellan ljus och mörker i liv, också i porträtten och i, ja, det är ständigt skiftande.
Ja, utan skugga vore ju livet ingenting.
Nej.
Kan man säga.
Ja, det är, skugga intresserar mig verkligen.
Då får vi önska dig all lycka på den här. Det här är ju ett stort äventyr, eller hur? Nog för det att du är en van utrikesresenär, men det här är väl ganska toppen.
Ja, men det är roligt.
Ja, det är roligt. Och som den uppmärksamma lyssnaren kan räkna ut så har Gunilla snart en födelsedag. Med ett hejdundrande kalas kan man tro. Nej, nu ska hon på huvudet.
Nej.
Nej, det blir inte det. Det blir ett litet kalas.
Ja, jag öppnar huset för familj och vänner.
Ja. Ja, just det. Men Gunilla, du ska ha hemskt mycket tack för att du berättade allt det här för mig. Och det finns så mycket mera vi har att berätta för våra lyssnare i Tyresö. Så det kommer en fortsättning, jag lovar. Och ni har alltså hört Gunilla Iversen, professor i latinska språk, professor emerita numera. Ni hörde femininformen, va? Och fortfarande, vad ska man säga, arbetande målerikonstnär.
Ja.
Duger det? Tack Gunilla. Det var väldigt kul att träffa dig igen. Vi har faktiskt inte träffats under hela coronatiden. Men nu är vi sprutade båda två, så att... Tack ska du ha.
Tack själv.
Och det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Fortsättning följer. Hej då!